Och ärende 8, köp av trygghetsboende i Hässleholm, Macken 16, godkännande av aktiebolaget Hässleholmsbyggens köp och hyresavtal samt ökning av borgen. Och det är en särskilt utdelad och extra utskickad handling. Med anledning av styrelsens sena beslut här den 12.12. Varsågod.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Kommunfullmäktige godkänner AB Hässleholmsbyggens förvärv av fastigheten Hässleholm Macken 16, parentes Hässleholmsporten, enligt föreliggande avtal om fastighetsreglering. 2. Kommunen ingår hyreskontrakt med AB Hässleholmsbyggen enligt vilka kommunen förhyr lägenheter och lokaler för trygghetsboende på fastigheten Hässleholm Macken 16. 3. Hässleholms kommun utökar sitt borgensåtagande såsom för egen skuld för AB Hässleholmsbyggens låneförbindelser med 170 miljoner kronor till att omfatta ett belopp om totalt 435 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. 4. Kommunfullmäktige befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande att underteckna det för ingåendet av ovannämnda avtal och borgensåtagande nödvändiga handlingarna. 5. Kommunchefen ges i uppdrag att teckna förvaltningsavtal med AB Hässleholmsbyggen avseende hyresadministrationen.
Vi är alltså Lars-Jan Wiberg, Centerpartiet. Sen är det Tommy Nilsson, Socialdemokraterna.
Ordförande fullmäktige. Det är ett gediget dokument, mycket material. Det är det bästa för kommuninvånarna, det är det bästa för Hässleholmsbyggen och det är bra för hyresgästerna med rejäl hyressänkning. Yrkar bifall till liggande förslag.
Tommy Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Sen är det Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna.
Ordförande fullmäktigekamrater. Egentligen skulle jag kunna upprepa vad Lars Göran sa, men jag ska försöka utveckla det något mer. Jag tycker det är bra att vi har landat där vi har landat nu. Och jag skulle egentligen vilja att vi hade landat där från allra första början. Vi var ihop med Vänsterpartiet, bland annat de som sa nej till den här konstruktionen av det här avtalet. Och vi till och med överklagade detta, men fick tyvärr inte rätt i första instans och gick inte heller vidare. Men jag tror det är bra att vi har nått dit här där vi är nu. Det är bra för Hässleholms kommun. Framförallt med tanke på att de utgifter man får för hyror och så vidare för icke uthyrda lägenheter så är det jättebra för Hässleholms kommun. Det allra bäst för det är faktiskt de hyresgäster som får en lägenhet i det här boendet. De får en lägenhet som med dagens konstruktion där det kommunala bostadsbolaget kommer att vara förvaltaren av detta trygghetsboende får en hyra som är 2000 kronor lägre i månaden än vad de hade blivit med kunskapsporten som hyresvärd. Det tycker jag är jätteviktigt. Vi har kunnat nå dit för att vi har ett kommunalt bolag där vi har kunnat föra diskussioner och där vi har kunnat lägga eller rättare sagt, de har haft möjlighet att teckna lån på med Kommuninvest som medför lägre ränta för deras del. Jag tycker det här är jättebra och jag tycker det är bra att vi får Hässleholmsbyggen att bli förvaltare av detta. För det innebär att man kan samordna ganska mycket eftersom man redan har ett trygghetsboende på 30 lägenheter. Och då dessa lägenheterna här också. Man kan utnyttja personal och så vidare. Så jag tycker det här är mycket, mycket bra och jag vill yrka bifall till förslaget.
Tack för det. Går ordet till Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna, sen det är Peter Groth, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Hässleholmsbyggen, eller om det var Hässlehem. Först och främst vill jag yrka bifall till det här ärendet i sin helhet. Det är absolut den mest fördelaktiga lösningen när det ser ut som det gör. Precis som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var vi också väldigt kritiska mot affären. Jag hade gärna sett en byggnation i egen regi Hässleholmsbyggen, eller Hässlehem om man så vill då, på den tiden Hässleholmsbyggen hade byggt det här. Precis som man gjorde på Kaptensgatan, Hantverksgatan heter det väl där det ligger nu, det här nya trygghetsboendet. Hade vi gjort den lösningen så hade vi landat i ungefär 100-110 miljoner. Alltså, jämfört med 171,5 miljoner som det här kostar oss så hade vi tjänat cirka 60-70 miljoner. Och det är väldigt tråkigt. 60 miljoner är inte lite pengar för Hässleholms kommun. Sen vill jag också ta upp det här med informationen som har gått ut i affär. Alltså det här, man har påstått att omsorgsnämnden varit informerad och det stämmer inte. Omsorgsnämndens AU har kanske varit informerad och KSA, ni har ju säkert varit välinformerade, men vi har inte fått mycket i kommunstyrelsen, så vi har haft väldigt dålig koll på det. Sen är det ytterligare en punkt om vi ska gå tillbaks. Måste faktiskt gå tillbaks igen. Det är en sak till som kostat väldigt mycket pengar och det är faktiskt att vi sålde där för 47,5 miljoner. Vi sålde 8000 kvadratmeter nybyggd yta i form av Kaptensgården och Ekegården. Och köper 6000 kvadratmeter för 171 miljoner. Och den affären får Ebberöds bank att blekna. Så där tillåter de mig att både vara besviken och ledsen. Och upprörd är jag inte längre, men jag är väldigt besviken på hur man kan göra en sån här vanvettig affär. Helt otroligt. Och att man inte ens lät den gå ut till högstbjudande, det är ju mot alla konkurrensregler. Så är det. Men det har varit en sak till som varit mycket kritik på. Det är faktiskt mot kommunstyrelsens ordförande att han inte har hållit sig till gällande regler. Men där ska jag faktiskt vara lite snäll och säga att det är inte så lätt att kunna de här reglerna. Och det är ju faktiskt inte bara Urban Widmark utan även Lars-Göran Wiberg som sitter i den styrande majoriteten här. Och Lars-Göran Wiberg har ju gått helt oskadad genom detta. Trots att ansvaret väger lika tungt på dig, tycker jag. Faktum är att ni kan inte detta, men ni borde ha förvisat er om reglerna som gällde. Då hade vi inte haft de här problemen. Vi skulle kanske ifrågasätta, om man inte kan det, varför frågar man inte sig, jag kan inte detta, borde vi inte kontakta juristexpertis? För det har ju inte gjorts i den utsträckning som har behövts. Så jag ser gärna att Urban, men även Lars-Göran, kommer upp och förklarar lite hur ni tänkte. Varför ni inte tog in expertis så att ni hade gjort rätt i affären från början.
Det här ärendet rör ju så att säga köpet och de ansvarsfrågor du pratar om och talar om här. Det är ju de ärendena som är föremål för revisionens granskning egentligen. Så att det har ju de andra ledamöterna inte riktigt förberett sig på. Så att vi kan väl...
Nej, du har helt rätt, ordförande. Jag tar tillbaka det och får återkomma. Mm.
Då går det till Peter Groth. Varsågod, Miljöpartiet.
Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag hade en liten diskussion innan vem det var som skulle gå upp och från oss att ta det här ärendet, men han tyckte att jag var bäst på att tjata, så att jag får väl försöka att leva upp till den föresatsen. Det här är ett trist ärende. Det är inte, man blir ju inte politiskt aktiv därför att man vill sitta och granska andra partiers tillkortakommanden och misstag och allt vad det är. Vi var ju negativa till det här ärendet från början med den utformningen det hade. Det har ju beskrivits tidigare här. Det var ju väldigt komplicerade och invecklade turer säkert. Men det är lätt att fatta misstanken att det gjorde så därför att det skulle vara ogenomträngligt och svårt att förstå hur det gick till och kunna följa upp det hela. Vi har inte för avsikt att delta i det här beslutet. Precis på samma sätt som det inte gjorde i kommunstyrelsen. Och vi har lämnat in däremot en protokollsanteckning och den kommer vi lämna in här också, lika lydande. Och jag tror att jag tar och läser upp den, det är väl enklast om jag gör så. Det framgår också hur vi resonerar, hur vi tänker här. Det har ju framgått här förut att det här är det bästa för kommunen och det är mycket möjligt att det är. Det här är mycket möjligt att köpet av Hässleholmsporten. Är det förslaget är det bästa alternativet utifrån då den situation som kommunen har hamnat i. Men vi kan också konstatera att byggnationen av trygghetsboendet och samarbetet mellan kommunen och kunskapsporten har brustit i ganska många avseenden. Och det också framgår ju av den här revisionsrapporten som vi kommer ta ställning till längre fram. Bland annat då så ser man ju att lagen om offentlig upphandling inte har följts. Man har inte ens informerat upphandlingsavdelningen. Man har inte gjort någon ekonomisk värdering då mellan önskemål och möjlig hyra. Alltså det har funnits önskemål från i diskussionerna då från omsorgsförvaltningen. Och det har plussats på hela tiden. Man har inte gjort någon värdering av vilken kostnad det blir. Och sen har vi då fått en byggnation som är så pass dyr i hyra att få personer har möjlighet att, från målgruppen har möjlighet att hyra, att teckna ett hyresavtal på den. Och det gör ju naturligtvis att även med den här konstruktionen så har vi en byggnad som är för dyr för de behov som finns. Så även med den här föreslagna åtgärderna så riskerar kommunen höga kostnader om lägenheterna inte blir uthyrda. Man kan ju spekulera i kostnader för kommunen på kanske över 5 miljoner per år om man nu inte lyckas hyra ut lägenheterna. Och det är anmärkningsvärt. Avtalet som reglerar försäljningen mellan Ringcentralens Fastighets AB och Aktiebolaget Hässleholmsbyggen, det som vi ska ta ställning till idag, det är alltså mycket omfattande men också ganska svårtolkat. När man är lekman som de allra flesta av oss är här inne, så är det väldigt svårt att förstå vad alla de här ordvändningarna i den här texten egentligen betyder. Däremot så finns det då en del av punkterna som vi kan ifrågasätta. Och vi kan läsa upp några av dem. Och punkt 1, det är när det gäller bakgrunden. Och där står det att kommunen har den 8 december 2010 träffat hyresavtal med överlåtaren för Hässleholmsporten. Men enligt revisionsrapporten är det inte fastställt om det här avtalet är giltigt. Man har alltså inte ingått i Ernst & Youngs uppdrag att ta reda på, att utreda om avtalet är giltigt. Vi vet alltså inte när vi tecknar det här, eller ger uppdraget om att Hässleholmsporten ska säljas, så vet vi inte om det avtalet är giltigt. Och det tycker jag är den absolut mest springande punkten. Att man inte reder ut det först är anmärkningsvärt. Punkterna 7.2. Regleringsfastigheten överförs i befintligt skick. 7.3. Förvärvaren är medveten om att fastigheten med hänsyn till ålder och användning kan vara behäftad med dolda fel och avvika från förvaltaren eller förvärvaren med fog kunnat förutsätta. Och det innebär alltså att trots att den här fastigheten är helt ny, den är aldrig använd, så friskrivs byggherren, alltså kunskapsporten, helt från eventuellt dolda fel. Och det är anmärkningsvärt, och inte minst med tanke på erfarenheterna som vi hade från det här huset. Med de med takplattorna en trappa ner som började släppa och kostade kommunen höga belopp. Men det är alltså kommunen som får ta hela risken för alla eventuella byggfel som har gjorts på detta huset. Vidare att ägarlägenheterna inte medföljer regleringsfastigheten, men det skrivs ingenting om de här gemensamhetsanläggningarna som kommer att samägas mellan trygghetsboendet Macken 16 och övriga fastigheter i byggnaden. För att det får man komma ihåg att det är inte bara trygghetsboendet, är ju bara de nedre planen. De två översta planen är ju då ägarlägenheter, det är andra fastigheter. Alltså privatägda fastigheter. Och det kommer ju, och de för att de ska ta sig upp dit, de har ju inte helikopter för att ta sig dit. De ska ju få använda sig av hissar och trappor. De kommer ägas gemensamt med det, men det är inte beskrivet i den här handlingen hur det ska regleras. Så det är säkert väldigt enkelt att göra, men på något sätt så måste vi ändå veta hur det ska regleras. Och ventilationsanläggningar och allting sånt, och fastighetsskötsel i övrigt, det framgår inte här. Det vet vi inte vad det kommer att innebära för Hässlehem, som heter nu. Övrigt då, under 17.2, parterna är införstådda med att avtalet jämte bilagor utgör en uttömmande reglering av samtliga frågor som har betydelse för överföringen av regleringsfastigheten till mottagande fastighet. Detta innebär att alla åtaganden som gjorts eller uppgifter som lämnats skriftligen eller muntligen före avtalsskrivningen medvetet har utelämnat och ska sakna rättslig verkan, står i avtalet. Många begrepp det? Inte jag i alla fall. Men man kan ju konstatera i alla fall att det här borde ju då man gjort en detaljerad riskanalys innan avtalet skrevs. För att bringa klarhet i de här juridiska och praktiska konsekvenserna innan avtalet skrivs under. För det innebär ju att om det finns någon överenskommelse eller någon handling eller någonting sånt som inte har beaktats, som inte har lyfts upp, som reglerar någonting, ja då gäller inte det. Och som sagt, vad det innebär i praktiken, det vet inte jag. Så att mot bakgrund av det här då, så kan vi inte ta ansvar för de här panikåtgärderna som kommunledningen nu driver igenom. Innan ett avtal liknande det som det här föreligger skrivs under, så vill vi att grundförutsättningen utreds på ett objektivt och professionellt sätt av en opartisk aktör. Vi tvivlar på att det ursprungliga avtalet verkligen är juridiskt giltigt, med tanke på att det har undertecknats utan befogenhet. Om det stämmer, alltså om det inte är giltigt, så finns det heller ingen anledning för kommunen att på det här sättet ta på sig kostnadsansvaret i en mångmiljonsklass. Så därför så deltar vi inte i beslutet.
Tack för det. Går det till Mikael Björklund, Folkets Väl. Sen är det Urban Widmark, Moderaterna.
Ordförande, ledamöter. Ja, Peter, han sa mycket av det jag egentligen hade tänkt säga här, och jag håller med Miljöpartiet i mycket av det de säger, och Folkets Väl kommer heller inte att delta i detta beslutet. Vi tycker dessutom att vi har fått handlingarna lite för sent. Det är en stor sak att ta beslut om, och för de sista handlingarna 2-3 dagar innan man ska ta beslut är lite väl sent. Så Folkets Väl avstår från att delta i beslutet.
Går det till Urban Widmark, Moderaterna. Styrelsens ordförande.
Ordförande, ledamöter. Jag vet inte om jag fick med alla frågor här de ställde, så jag ska försöka besvara dem. Vad det gäller friskrivningsklausulen så är det ju som så att det här regleras i paragraf 16:2 och 16:3. Och där är det som så att alla garantiåtagande följer med. Så när man gör den här affären så följer entreprenörens garantiåtagande som är 5 respektive 10 år beroende på om vi pratar hus eller markarbete och annat, så följer de garantiåtaganden med. Så det är inte så att på något vis att de garantiåtagande avtalas bort här. Absolut inte. Vad det gäller juridisk expertis så har Hässleholmsbyggen för egen räkning använt sig av bland de bästa jurister som finns i det här sammanhanget. Det är Wistrands advokatbyrå, Christian Lundenius, som är advokat där och som har hjälpt till att upprätta handlingarna. Och man har också tagit del av fastighetsexpertis på PVC för detta. Gällande gemensamhetsanläggningen så är det väl en samfällighet, och det är ju riktigt som sägs här att det är både ägarlägenheter och hyreslägenheter, men det här är reglerat i avtalet i vanlig ordning och därmed helt klarlagt. Vad det gäller det här ärendet så är det ju som så att syftet med trygghetsboendet var ju, för det är nog många som har glömt bort vad det egentligen är vi pratar om. Syftet med trygghetsboendet var att erbjuda äldre invånare attraktiva, väl anpassade och bra bostäder med hög tillgänglighet. Vår bedömning här i kommunen var att det fanns ett stort behov av så kallade trygghetslägenheter, av trygghetsboende. Statsmakterna har delat den här bedömningen. Och för att göra det tydligt så har man också gått in och uppmuntrat, stimulerat och subventionerat byggandet av trygghetsboende. Det vill säga boende för personer över 70 år. Där man satt upp vissa kriterier som har gällt för att man ska då kunna få bidrag. Men trygghetsboendet handlar inte bara om boende. Det handlar inte bara om lägenheterna. Minst lika viktigt i sammanhanget är att man har gemensamhetsutrymme. Det som är många äldres problem idag är faktiskt att man har problem med den sociala samvaron. Man har kanske inte nära släktingar. Man har kanske inte ett socialt nätverk. Och genom trygghetsboendet och gemensamhetsanläggningar så kan man då möjliggöra social samvaro. Och därigenom så kan man bryta den sociala isoleringen för många äldre. Trygghetsboendet möjliggör att man kan bo hemma längre. man kan skjuta fram behovet av särskilt boende. Om eller när man behöver hemtjänst så får dessutom omsorgsförvaltningen lättare att utföra sitt uppdrag. Man får en mer rationell hantering när man har många boende som behöver hemtjänst i samma fastighet. Därigenom så kan man spara ställtider. Genom de här åtgärderna så kan omsorgsnämnden också göra ekonomiska besparingar. Samtidigt som de äldre upplever att de får bättre kvalitet på sitt boende och en bättre omsorgskvalitet. Man ska komma ihåg att en plats i ett särskilt boende kostar ungefär 545 000 per person och år. Och kan man genom ett trygghetsboende spara in ett antal särboplatser så kan man göra en stor besparing i omsorgsverksamheten utan att kvaliteten försämras. Tvärtom, den upplevs som bättre av de boende. Ytterligare ett skäl att bygga trygghetsboende, det var att tillskapa fler hyresrätter. Att få till stånd en bostadsrotation. Genom boendet så har man tillskapat 72 nya lägenheter. Och trygghetsboendet kommer sannolikt att medföra att fler lägenheter och villor kommer att komma ut till försäljning på bostadsmarknaden. Och det möjliggör också för yngre familjer att etablera sig i de här gamla bostäderna. Vi har inte lyckats fullt ut med marknadsföringen av trygghetsboendet. Det har begåtts misstag. Jag har ett stort ansvar för detta och jag tar mitt ansvar. Men den situationen som vi nu befinner oss i, den kräver att vi gör ett omtag. Den kräver att vi gör det bästa av situationen och det kräver att projektet får ett nystart. Att Hässleholmsbygget köper fastigheten och därmed också tar över driften och förvaltningen ligger helt i linje med den uppgift som Hässleholmsbygget har som kommunalt bostadsbolag. Den här lösningen är det bästa för kommunen, det är det bästa för hässleholmarna, det är det bästa för hyresgästerna och det är dessutom väldigt bra för Hässleholmsbygget. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Går det till Christer Welinder, Socialdemokraterna, och sen är det Peter Groth, Miljöpartiet. Varsågod Christer.
Ordförande, fullmäktige, ska börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Precis som Orban sa så är väl det här ett ärende som typiskt ett kommunalt bolag ska hjälpa till med i en så kallad koncernnytta. Kan väl konstatera att med det förslaget som ligger att det blir en lägre hyra för de som ska bo i det här huset. En positiv sak. En annan positiv sak är ju att vi har liksom kommit tillbaka till huvudspåret. Där spåret var att alla förhyrda lägenheter som kommunen har finns i allmännyttan när det gäller äldreboende. Och det är en finess i detta, det är att man slipper ha dubbla administrationer. Administrationer som kanske glömmer att hyresförhandla. Ytterligare en positiv sak. Dessutom så får man ju mer kontroll på uthyrningen än det ursprungliga förslaget. Alltså man kan påverka det hårdare och tydligare. Det finns ett incitament för Hässlehem att jobba med uthyrningen. Och jag tror att bolaget kommer till att lyckas med det. Sen Sverigedemokrater och allt annat, vad pysslar ni med i kommunstyrelsen? Man får lov att väcka ärende på sittande möte. Alltså man har en viss skyldighet att leta information också och inte bara förvänta sig att det ska serveras. Som styrelseledamot i Hässleholmsbyggen så känner jag mig trygg i det här ärendet. Jag litar fullständigt på vdn, vet hur vdn har arbetat med detta. Ser att det är ett så kallat vinnar-vinnar förhållande mellan bolaget och kommunen och framförallt de som ska bo i det här huset. Och återigen ett bifall till kommunstyrelsens förslag.
På det här inlägget har Patrik Jönsson begärt replik. Varsågod, 2 minuter.
Tack ordförande. Jag vill bara kommentera det att det är så att vi väcker ärenden när vi behöver, men känner man inte till att någonting existerar eller någonting är felaktigt så kan man inte väcka ett ärende något man inte vet existerar. Det är ju på något vis moment 22, det är helt omöjligt.
Då var det replikskiftet avklarat och då är det Peter Groth, Miljöpartiet, sen är det Robin Gustafsson, Kristdemokraterna. Varsågod, Peter Groth.
Ordförande, ledamöter och åhörare, Urban redovisar ju fördelarna och nyttan med trygghetsboende, och det är ingen som ifrågasätter, utan det är ju någonting som du har förut som politisk enighet om. Jag har själv drivit den frågan sedan mitten på 90-talet. Så att, sen så tillkom ju den här propositionen från regeringen som gjorde det möjligt att få bidrag för byggnationen av den här typen av trygghetsboenden. Men det har ju också med att göra hur det byggs och vilken hyresnivå man sen till slut hamnar på. Det måste ju finnas en balans där naturligtvis. Och hamnar man på ett för högt, på en för hög hyresnivå, även om det nu är lägre, så vet vi ändå inte om den kommer att bli uthyrd. Och det är det som vi ser en risk med. Och då har vi ju inte den nyttan. Om man inte har råd som äldre att bosätta sig, att ta en hyra, teckna ett hyreskontrakt, då har vi ju inte den nyttan som du säger. Utan har vi bara kostnaden. Och hur man då ska hantera det, frågan, det är det som är risken. Och det är ju den situation som vi har hamnat i därför att det har berett så dåligt. Om det inte var meningen. Garantiåtaganden refererar Urban till. Men som sagt, det är säkert skrivet på ett väldigt bra sätt och genomtänkt av juristerna. Samtidigt så har vi hamnat i en situation därför att det har varit dåligt hanterat innan. Och då blir man ju lätt lite misstänksam. Och man läser ju extra noga i raderna när man ska ta ställning till ett sånt här avtal. Och jag kan inte se annat än att det finns, vad kallas det för, sån här dolda fel. Ja. Helt friskrivet från dolda fel. Och i vilken mån det handlar om garantiåtagande, det framgår inte. I sådana fall så skulle den passusen här vara onödig om det intecknades av garantiåtaganden helt och hållet. Då hade den punkten inte behövt finnas. Men eftersom den finns så innebär det ändå en friskrivning och en eliminering av risken för kunskapsporten och en maximering av risken för kommunen. Så kan jag inte se det på annat sätt. Och sen att det är reglerat redan när det gäller ägarlägenheterna. Det är möjligt, men varför finns inte det redovisat? Det är inte också något som fullmäktige i sådana fall ska ta ställning till. Om vi nu tar beslut om det här avtalet, då är det en ganska viktig sak att veta på vilket sätt det kommer att belasta kommunens skattebetalare. Varför finns inte det redovisat? Och sen Christer Belinder, väcka fråga i kommunstyrelsen. Problemet med detta ärendet är ju att det här avtalet som ligger till grund för hela byggnationen kom till stånd undertecknades utan befogenhet och diariefördes inte. Det är det som är grunden för den problematik vi har hamnat i, att vi kände inte, det gick inte att känna till det därför att det inte har skötts enligt regelboken. Det är därför vi sitter i den situation som vi befinner oss i. Tack.
Tack för det. Går ordet till Robin Gustafsson, Kristdemokraterna. Varsågod.
Ordförande, fullmäktige ledamöter. Först yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag på alla de fem punkterna som är angivna. Tänkte egentligen att säga någonting av det Urban sa här, att gå tillbaka lite grann till vad vi diskuterade för flera år sedan då omsorgsnämnden redovisade behov utav medel till särskilt boende, ökade kostnader för hemtjänstens situation med mycket körningar till platser lite varstans, så att man skulle kunna minska det genom samordning utav boende på något sätt. Och så kom det då möjligheterna med att man skulle kunna bygga så kallade trygghetsboende, och jag tyckte själv att detta verkade mycket intressant, och vi tog också fram förslag på att vi skulle bygga trygghetsboende för cirka 100 stycken lägenheter totalt. har följt upp också det boende som vi redan har. Det är väl 30 lägenheter för mig som vi har idag. Pratade med någon senast igår som trivs mycket bra på det boendet. Framhåller också fördelen med att ha gemensamhetsutrymme, ha värdinna, gemensamma aktiviteter. Man kan bli lite mer isolerad när man är lite äldre. Och då ordnas det en hel del olika aktiviteter tillsammans. Och det boendet, det, vad jag kan förstå, fungerar bra och man trivs där. Så var det andra boendet som vi också har på ärendelistan idag. Och även om vissa ärenden som vi tar i kommunen kanske kunde ibland gjorts på ett annat sätt. Det är lätt att stå och säga saker när man har facit i handen hur det skulle gjorts. Skulle vi alltid vara så försiktiga så skulle vi inte komma vidare framåt. Vi måste ha en viss förmåga att ta beslut och handling. För mig så har det varit känt hela tiden att vi skulle bygga ett trygghetsboende här nere på marken. Och jag har också tagit del av en del frågor under resans gång. Det ligger också precis som någon så här, kanske det var Christer, att det gäller att man också själv söker kunskap. Det är en tes som man har väckt i skolan, att eleverna ska själva söka kunskaper också, inte bara få det som presenteras. Söker man kunskaper så kan man också få del av ärendets gång, och det har vi haft möjlighet till. Och säga här som någon sa att jag inte känt till den här frågan, då har man inte kört förbi Kvantum på de sista åren. Jag hoppas med detta beslutet som jag yrkar bifall till att vi kan få ett positivt utfall av boende och att vi också kan tillsammans från kommunen marknadsföra detta som en bra del och en möjlighet för de som nu är äldre att flytta in och få det som vi redan har i det andra trygghetsboendet uppe vid Bokeberg. Så att jag tycker att utifrån den situation vi befinner oss idag så är detta det bästa vi kan göra både för kommunen och för de som kan bosätta sig där. Och hoppas på att detta blir bra för både kommunen och hyresgästerna. Tack!
Tack för det. Ordet till Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna, sen är Peter Groth, Miljöpartiet.
Tack ordförande. Vad är det för svammel, Robin? Känner inte till att bygget existerar. Det är väl klart man känner att bygget existerar. Vi hade ju en debatt om det fullmäktige. Vi var kritiska mot det. Vi hade helt andra förslag om det skulle byggas. Det är snudd på oförskämt faktiskt. När det är oförskämt, inte snudd på.
Peter Groth, Miljöpartiet, varsågod.
Ja, ordförande och ledamöter, jag varit lite brydd också av Robins inlägg. Man måste driva igenom ärenden, annars får man ingenting gjort. Men problemet här var ju att fullmäktige, alltså vi här inne, hade fattat ett beslut om ett preliminärt avtal där kostnader och ytor var reglerade. Sen skrevs det på ett nytt avtal. Alltså det slutgiltiga avtalet skulle enligt fullmäktige beslut undertecknas efter det att trygghetsboendet var byggt, när allting var färdigt enligt revisionsrapporten. Men istället så tecknades ett nytt avtal med helt andra kostnader, en helt annan kostnadsbild och helt andra ytor som aldrig diariefördes. Och det var det som ingen kände till, och därför så kan man heller inte ställa frågor om det. Och menar du då, Robin Gustafsson, att det är på det viset man ska bedriva verksamhet i kommunen? Att fullmäktiges beslut är ingenting värt, utan fullmäktiges beslut är någonting som man fattar i formell, i ren formell anda, och sen så driver man vidare sina ärenden på andra sätt utan stöd i fullmäktige. Det är ingenting som man behöver bry sig om. Det viktigaste är att man får saker och ting att hända. Sen om det finns någon demokratisk process eller demokratisk insyn i ärendet, det är inte så noga. Är det så du menar? Är det så vi ska driva verksamheten i kommunen? Vad sitter vi då här för i sådana fall? Då räcker det med att det sitter någon liten grupp uppe i stadshuset och styr och ställer och bestämmer. Då har vi ingen funktion här i sådana fall. Men det är tydligen Robin Gustafsson och Kristdemokraternas uppfattning och uppenbarligen både Socialdemokraternas och övriga alliansens uppfattning. Vilket är ganska beklämmande och skrämmande.
Och då går ordet till Robin Gustafsson, Kristdemokraterna. Varsågod.
Ordförande fullmäktige, någon sa att jag kände inte till ärendet. Det var det jag kommenterade. Peter Groth, jag sa att vissa ärenden kan säkert med facit hand ha gjorts på ett annat sätt, sa jag. I övrigt så tänker jag inte diskutera den frågan mer nu, utan det kommer i en revisionsrapport så småningom och då kommer man säkert att lyfta de frågorna hur ärendet har beretts tidigare. Tack!
I överläggningen därmed avslutad. Patrik Jönsson, ursäkta, Patrik vill ha ordet. Patrik Jönsson, Sverigedemokrat.
Tack ordförande, så lätt kommer vi inte undan här. Att man ändrar saker och ting i ett avtal utan att vi känner till det. Om man inte känner till detta i ärendet, då är det inte så konstigt om man heller inte väcker någon fråga om det. Sen är det så att med facit i hand, nej, vi sa faktiskt precis så innan att vi skulle bygga i egen regi och inte sälja den här tomten till det här underpriset och sälja Ekegården och sälja Kaptensgården. För hade vi gjort så hade vi tjänat runt 100 miljoner. 100 miljoner är inte lite pengar.
I överläggning Irene Nilsson, socialdemokrat.
Ordförande, ledamöter, även om det lackar till ljus så tänkte jag få säga några sista ord då i det här ärendet. Jag vill börja med att öka bifall till förslag från kommunstyrelsen. Det har väl inte varit någon lätt resa för någon här skulle vilja påstå, såväl i opposition som majoritet. Och det kan inte nog poängteras att 2009 så vi nej till den här affären med sälja ut våra boende och den här sortens trygghetsboende. Vi är för trygghetsboende, alla partier vad jag vet. Den här sortens boende där man har det tryggt och där man kan ha nära till hemtjänst med mera, det tror jag inte. Jag vet inget parti som har sagt nej till det på den här resan. Tvärtom är det ett nytt sätt att bo där man kan brygga broar över generationer och så vidare. Så det har vi alla varit för. Men det har inte bara varit ett ärende, det har varit flera ärenden det här. Och där har några ledamöter gått upp och sagt att vi har inte sett, vi har inte vetat. Och då handlar det ju om, till syvende och sist, det här kontraktet som skrivs på som inte var legalt, som jag ser det i alla fall. Men den diskussionen kommer vi ju till senare när vi svarar på revisionsrapporten här i fullmäktige. Hur vi såg på hela den här affären kring kunskapsporten. Det blir ett senare skede, så då får vi komma igen grot med mera här. Och därmed så avslutar den här debatten, hoppas jag. Och bifall till förslaget.
Ja, ni har hört Irens direktiv här. Kan fullmäktige förklara debatten avslutad? Vad ja. Och då konstaterar jag att jag har bara ett yrkande i sakfrågan och det är kommunstyrelsens förslag. Som jag antecknar, ska vi anteckna det att Folkets väl och Miljöpartiets representanter inte deltagit i beslutet och så har vi protokollsanteckningarna att ta ställning till. Är förslaget med rätt uppfattade? Svaret ja. Och då frågar jag fullmäktige bifaller fullmäktige styrelsens förslag? Svaret ja. Och ska vi bifalla då den här protokollsanteckningen från Miljöpartiet? Bifallsförslaget? Svaret ja. Och att vi antecknar att Folkets väl och Miljöpartiets representanter inte deltagit i beslutet. Antecknar vi detta. Och sen så får vi be miljöpartisterna skriva på sitt protokollsanteckning. Det kan göra efter sammanträdet.